Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Ett skepp som då är nattfälld och 1,4 ton bomber på 3000 meters höjd som dödar eller skadar 42 människor och startar 41 bränder. Så det är mycket om man inte... Det är klart i senare sammanhang med Dresden och Hiroshima är det här ingenting. Men då var det en förfärligt. Va? Och det orsakade panik i den brittiska pressen.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Under första världskriget utvecklades luftkriget där mindre jaktplan anföll varandra till att innefatta bombning av civilbefolkningen. Huvudmålet för tyskarnas bombkrig blev London som drabbades av bombanfall redan i maj 1915. Första världskriget var det första totala kriget, där civila blev legitima mål eftersom det också var resurser i kriget. Den första blitzen mot London handlade om tyska luftskepp som flög på hög höjd och kunde ta flera ton med bomber.
Marcus Smedberg är militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Han har varit redaktör i tidskriften Militär historia och skrivit det moderna standardverket Första världskriget. Välkommen!
Tack så mycket!
Vad är det som gjorde Första världskriget så speciellt i förhållande till andra tidigare krig?
Första världskriget, när det bryter ut, så vet inte européerna vad de ger sig in i. Man har en helt felaktig föreställning om gamla stiliga krig i blåa uniformer och blankdragna sablar till häst och sånt här. Man hade sett några små sådana krig i Europa 1866-1870. Och man drog helt fel slutsatser. Och de konflikter där man borde dragit slutsatser, och de finns då i amerikanska inbördeskriget, i boerkriget och det ryska-japanska kriget.
Så det har funnits moderna krig som man, ja, som man borde kunna dra slutsatser av?
Alla de här tre krigen, även då ryska-japanska kriget 1905, då drar man fel slutsatser. Därför man av snobbism och tradition och officerare som general 1914, de var ju löjtnanter liksom 1820, de har inte ställt om. Och vad som händer det är att gamla föreställningar om krig och taktik och att det ska vara snabba små krig och att de ska avgöras på begränsade slagfält, de konfronteras plötsligen med teknisk modern militärteknologi i form av fältartilleri med stor räckvidd och kulsprutor med hög eldhastighet och vapensystem som ubåtar som var helt oprövade. Och det här tar militären med stor överraskning emot. Och 1914 är det fortfarande rörligt, därför då anfaller alla stormakter åt alla håll och det finns för få kulsprutor. Och då blir krigen per definition rörliga. Men när anfallskraften ebbar ut och kulsprutorna blir fler, då fastnar man på västfronten där det inte finns manöverutrymme i ett ställningskrig, skyttegravskriget. På andra fronter är kulsprutorna förstås farliga, men där finns det så mycket plats att man kan, om man anfaller lite slukt där det inte finns fientliga trupper, så kan man manövrera lite grann i alla fall.
Mm. Så det är alltså artilleriet framförallt och kulsprutor som gör att vi får här fastlåsta ställningskriget?
Ja, absolut. Mm. Ja. Och sen så för ju då det faktum att Storbritannien har en flotta och med världsherravälde och i kolonier på andra sidan jordklotet som tyskarna utmanar. Det är också ett kolonialkrig, tyska Östafrika, dagens Tanzania och framförallt Turkiets inträde i första världskriget gör att den här europeiska storkonflikten blir ett världskrig. Mm. Och där är Turkiet faktiskt en nyckelspelare.
Mm. Vilken... Det här är ju också, du pratar om artilleri och du pratar om kulspruta, men det här är ju också det första flygkriget. Liksom, vilken roll kommer flyget att få här i detta krig?
En växande roll. När det börjar så har stormakterna vardera några hundra flygplan, och de är då obeväpnade spaningsflygplan som dessutom snobbiga kavalleriofficerare inte tycker är värt att ta på allvar, därför att det är ju kavalleri som ska spana enligt traditionen. Så det finns liksom en konflikt på marken här när spaningsrapporten väl har landat. Men icke förty, så i krig så vill man ju, det finns ju ingen som har klagat i krig på att han är för stark. Snarare klagar alla på att de har för lite resurser, och de resurser man har vill man ju använda. Och när det då visar sig i vissa viktiga slag på både väst- och östfronten som sen sommaren 14, att flyget faktiskt upptäcker och rapporterar bättre än kavalleriet, ja, då börjar det här bli viktigt. Mm. Och då har du ett frö till ett luftkrig, därför flygspaning, då ska de här spaningsflygplanen skyddas eller bekämpas. Då behövs det beväpnade flygplan, och sen vill man ju väldigt gärna kunna bomba viktiga mål. Och redan tidigt så är det en dragkramp i diskussionen. Ska vi bomba alltså i direkt anslutning till fronten, fientliga truppstyrkor, eller ska vi bomba in på djupets broar över Ren eller den typen av strategiska mål? Problemet var att man saknade tekniska möjligheter att genomföra de här anfallen.
Kavalleriet, det var redan obsolet när kriget startade, eller blev det det med skyttegravskriget?
Nej, det var obsolet sedan tidigare. Ja. Alltså kavalleri kan bara, alltså man kan inte utsätta hästar för kulsprut eld, utan de ska spana. Och, men så fort man drog ihop kavalleri och ville anfalla, så blev det ju pannkaka av detta. Det finns exempel från 1870 års fransk-tyska krig, där tyskarna kommenderar eldupphör när det franska kavalleriet är så decimerat att det liksom, de borde rida hem. Och sen säger tyskarna eldupphör och hedrar dem med en hälsning. Att de har tappat med meningslös insats.
Men då var det alltså flyget som tog över deras spaning.
Flyget tar, och det här är inte, det är inte tydligt, och det är inte entydigt, men det blir i praktiken så att flyget tar över kavalleriets roll som den viktiga spaningselementet. Och det förstod ju somliga redan tidigt. Va? Även om det finns ett ofta använt citat av franska generalen Foch, som sedan blir över 1918 på allierad sida. Han säger 1912 att flyget har inget militärt värde. Mm. Men han fick ändra sig.
Mm. När börjar man använda flyg i krigsföring?
Det är faktiskt 1911. Ett litet kolonialkrig mellan Italien och Turkiet som utkämpas i Libyen. Och italienarna skickar dit 9 flygplan, 11 piloter och 30 markpersonal. Och det är anmärkningsvärt hur mycket de hinner genomföra. När det här lilla fälttåget är slut så har de spaning gjort, alltså spanat från flygplan, även i mörker. De har lätt artillerield, även fartygseld. Blivit beskjutna från marken, fått plan skadade och en pilot har störtat i en startolycka. Och det är förvånansvärt mycket som de kunde redan då. Utan vad som sen var problemet, det var att få effekt av de här prylarna.
Ja. Men det här är bara några år efter då, första flygningen.
Ja, det gick fort. Italienarna var så tekniskt långt framme på det här området.
Ja. Varför tror du att det var just italienarna som startade och använde det i krigsföring?
Nej, det var nog en slump, därför att det var de som råkade gå i krig. Hade något annat land gått i krig 1911 så hade de ju också några flygplan som man kunde skicka med om man hade velat det.
Mm, mm.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men du, 1914 så utbryter ju första världskriget. Använde man flyg redan från början i det kriget?
Alla hade flygplan, alltså alla krigförande stormakter. Och de var obeväpnade och omålade och saknade nationalitetsbeteckningar och användes för spaning. Och det var utklarat och alla gjorde likadant. Och man kunde inte, man hade knappt några vapen, vare sig att bekämpa andra flygplan eller att det var mycket svårt med att fälla bomber. Vad man gjorde var att man alltså hade granater i famnen, handgranater eller buntladdningar som man tippade ut ur flygplanet.
Men
man
kunde små laddningar.
Ja, visst. Mm. Men för de som drabbades var ju det här liksom skräcken att det var så nytt. Man fällde flygblad och man fällde även, britterna hade något som heter flechette, och det är alltså en låda med stålspik som man häller ut från flygplanet, och detta skulle fällas över fientligt kavalleri. Det var inte så effektivt. Hästarna tyckte det var värre med motorljudet än med bilarna.
Men det låter ju nästan medeltida.
Det var, ja, det var, alltså det var ett oerhört trial and error direkt. Va? Men man visste ju vad man ville bomba. Och de enda mål man egentligen kunde ge sig på var ju städer, för det var ju svårt att hitta. Man saknade ju kartor och sånt här. Va? Och det är just svårigheten att hitta mål gör att städer naturligt blir tydliga mål, och då börjar man ju bomba dem eller fälla flygblad och skrämmas.
När började man bomba då civila mål? Alltså?
Det är så här att man vill bomba, men man saknar flygplan med tillräckliga prestanda för att få någon effekt av det här bombandet 1914. De enda som har möjlighet att fälla bomber 1914 i realiteten är det tyskarna som har luftskepp. Och de har 17 stycken när kriget bryter ut. Mm. Men de vet inte heller riktigt, så man använder dem till spaning också, vilket är rätt korkat. Alltså luftskepp är ju rätt känsliga på låg höjd. Alltså de förlorar en del luftskepp i finkalibrig eld från marken.
Ja.
Men för britterna är det här ett stort hot, för de vet att luftskeppen är det enda som kan nå England. Så för britterna är det här liksom påtagligt redan 1914, och man genomför något så avancerat som, eftersom man inte har några motmedel mot luftskeppen i luften, så bombar man luftskeppernas baser, till exempel vid Bodensjön utanför Basel.
Ja.
Och det är ju ett spektakel att flyga med de små ynkliga bombplan man hade ända ner till schweiziska gränsen från Storbritannien.
Hur var det ens möjligt?
Ja, man fick ju hoppa från bas till bas till bas, och sen så flyger man. Och sen om man bara träffar, för de målen, ett luftskepp brinner ju bra, fyllt med vätgas.
Ja.
Så man lyckades faktiskt förstöra ett luftskepp där nere.
Men jag tänkte att man ens, jag förstår inte riktigt hur man tänker, för att min bild av luftskepp den här tiden, det är ju de här stora katastroferna i civil luftfart när de börjar brinna och så. Den här,
ja,
vätgasen.
Men du får inte glömma att innan den här Hindenburg-katastrofen 1937 så var luftskeppen rätt avancerade. Och de var stora och de hade framförallt en väldig räckvidd och kunde flyga högre än flygplan. Alltså brittiska motåtgärderna 1914 i London. Och då ska man komma ihåg att det är så Winston Churchill som är ansvarig. Han är marinminister och skyddet av Storbritannien tillhör traditionellt flottan. Mm. Så Royal Navy börjar då organisera ett handfull luftvärnspjäser och vakter och larmsystem. Och så har man ett fåtal flygplan som är avsedda att möta de här luftskeppen. Problemet är att luftskeppen flyger ju då gärna på natten, och då är de här flygplanen inte utrustade med några som helst hjälpmedel, så det är livsfarligt för piloterna att operera i mörker, de kraschar när de landar.
Ja, ja.
Och kan inte flyga lika högt, och de hittar ju inte luftskeppen heller. Hur ser det ut mörkmålat luftskepp på natten?
Men när kriget bröt ut, var det här någonting som britterna tänkte på direkt? Att ja. Vi kommer bli angripna av luftskepp?
Ja, alltså, man upplevde ett hot att börja organisera det här redan hösten 14. Alltså, eller organisera. Man börjar bli medveten om detta. Tyskarna tvekar och gör annat i en kombination. Alltså luftskeppen används till annat som ansågs viktigare. Och kejsaren var orolig för att ge sig på civila mål i England. Mm. Så man väntar till januari 1915 innan man försöker första gången.
Mm. Mm.
Och då har man inledningsvis restriktioner, men det släpper man efterhand. Därför att det spelar ingen roll vilka restriktioner. Luftskeppen är ju väderkänsliga och blåser omkring i lufthavet.
Vad var det för typ av restriktioner man hade?
Ja, man skulle inte bomba sjukhus och museer och kungliga slott och annat viktigt. Just kungliga slott var högt på kejsar Wilhelm den andres prioriteringslista av förbjudna mål.
Ja.
Men de här bomberna följer lite huller om buller förstås.
Ja.
Men de orsakar ju panik.
När kommer det första bombangreppet då mot England?
Ja, så det är våren 15.
Mm.
Och det är små angrepp. Alltså vi talar om ett eller två luftskepp som tar sig fram.
Men är det här starten på att angripa civila mål egentligen, ja, i mera storskalig skala? Alltså? För det har man inte gjort tidigare då egentligen i krigsföring.
Man gör nålsticksanfall mot Antwerpen, Paris och Mülheim. Och därmed har vi också sagt att alla bombade lika mycket. Fransmännen fällde bomber i Mülheim, tyskarna bombar Paris och Antwerpen. Så alla gör ungefär samma sak. Va?
Mm.
Men det är nålsticksanfall och i praktiken obeväpnade spaningsplan som tippar ut någonting över kanten som liknar en granat.
Ja.
Det är en helt annan sak när det kommer ett luftskepp glidande med ett ton bomber.
Mm.
Och de här tidiga anfallen 1915 mot Storbritannien, de orsakar panik. Och vi talar om ett skepp som då är nattfäller 1,4 ton bomber på 3000 meters höjd som dödar eller skadar 42 människor och startar 41 bränder.
Mm,
det är mycket. Om man inte, det är klart i senare sammanhang med Dresden och Hiroshima är det här ingenting.
Nej. Men
då var det en förfärligt. Va? Och det orsakade panik i den brittiska pressen.
Ja, så du tror egentligen att det var egentligen en större psykologisk effekt än en strategisk effekt av det här bomben?
Ja. Det är så här med när du har en ny teknik som då lite oprövad kastas in och sen så ser man vad som händer. Och tyskarna förstår ju att det här väcker man oroar britterna.
Mm.
Och då kommer man på att om man bara kan liksom höja nivån och fälla mer bomber så skulle man kunna få en militär effekt genom att i bästa fall skada den brittiska krigsindustrin. Mm. Och det är ju rätt tänkt.
Det var alltså målsättningen med bombningen?
Det finns en målsättning till som är än viktigare.
Mm.
Därför man förstår ju att det här är ett prioriterat mål för Storbritannien. Om man kan hota England kommer ju britterna tvingas sätta resurser till skyddet av England istället för att ha dem i nordväst Frankrike och Belgien där tyskarna finns. Mm. Och det här kallar flygare för synergieffekt. Alltså ett flyganfall mot en belgisk hamnstad eller mot London får helt olika effekt. Därför det påverkar engelsmännen. Och det här var precis vad som hände. Britterna hade alltså under långa delen av slutet på kriget 150 jaktplan. Det är liksom 10 flottiljer, divisioner. 10 divisioner med jaktplan som man håller i Storbritannien istället för i Frankrike. Mm. Och tyskarna har ju inga problem med att när det blåser åt fel håll så använder man luftskeppen och fäller bomber över Paris eller i någonting annat. Det kan inte britterna möta med sina flygplan i Storbritannien.
Nej, och fransmännen hade inte den typen av motmedel, eller?
Jo, fransmännen skyddade Paris och inledningsvis är Paris bättre skyddat än London, men sen växer London upp och blir bättre skyddat eftersom man efterhand kraftsamlar. Och när tyskarna märker att motståndet ökar, då taktiken passar ju dem och flyger högre eller bombar någonting annat.
Ja, men det här är ny typ av ny teknologi, så man vet inte riktigt hur man ska hantera det, men man ganska snabbt anpassar mig. Och vad hittar man för medel?
Alltså, de medel som vi sen i efterhand tycker är självklara, och det är alltså strålkastare, luftvärnsbatterier, larmcentraler och jaktplan för, alltså nattjaktplan. Och det är vad man försöker utveckla. Det är bara det att det tar lång tid att organisera det där för personal. Det finns ingen personal, och den personalen man får ta, liksom mobilisera, måste ju utbildas. Mm. Och långsamt, långsamt får de här systemen effekt. Mm. Och sen när man framförallt britterna inför brandammunition i sina flygplan, alltså spårljus, då blir ju plötsligt de här luftskeppen mycket sårbara om man kommer åt dem. Va? Mm.
Gör man det då?
Ja, ett och annat skjuter man ner. Och ibland har man tur så man lyckas fälla en bomb på när luftskeppen ska hem då och är liksom trötta eller lite skadade, eller liksom vinden tvingar dem att gå på lägre höjd. Då kan man komma åt dem. Och tyskarna förlorar faktiskt mer luftskepp i dåligt väderolyckor över Nordsjön och när de ska landa där hemma när det blåser för mycket, än vad britterna lyckas skjuta ner.
Så vinden är ett större hot mot de tyska luftskeppen än både luftvärn och jaktflyg?
Ja, så är det.
Aha. Men är det bara tyskarna här, är det bara mot London man flyger sen? Efter
Nej, man flyger, när London börjar bli för väl försvarat, alltså det finns för mycket grejer och man tycker inte man får någon effekt, då anfaller man förstås andra mål, Felixstone, alltså kuststäder, och man försöker identifiera ammunitionsfabriker är ju liksom viktiga mål. Va? Så man försöker. Men det här får sammantaget ingen större effekt. Alltså man har för liten bomblast och man har framförallt för dåliga prestanda och precision i luftskeppen. De blåser liksom fel. Det är ett anfall sent 16 med 16 luftskepp mot London. Det är krigets största räd, men det är bara två luftskepp som kommer fram och de dödar sammanlagt 4 britter. Så det är inte mycket till räd.
Om de som väl kom fram, då, vilken typ av precision hade de med sina bomber? Hade de precisionen överhuvudtaget?
Nej.
Visst, men när släppte de bomberna?
Alltså, man hade ju kartskisser över vad man ville träffa och sen hällde man på ett ungefär.
Ja.
Alltså, bombsikten utvecklas under kriget både till luftskepp och till bombplan, men de är ju inte särskilt effektiva. Alltså, precisionen är ju sådär. Va?
Mm. Men samtidigt så sprider det här stor skräck bland civilbefolkningen.
Ja, det gör det. Va? Men tyskarna tycker samtidigt att det här är dyrt och ineffektivt. Mm. Utan vad som händer det är att 1917 då får tyskarna operativa sina nya tvåmotoriga stora Gotha-bombplan.
Mm.
Och då händer det saker.
Hur stora var de här?
Ja. De här bombplanen heter Gotha G4. De har 3 mans besättning, topphastighet 140 km/h, alltså nästan dubbelt så fort som luftskeppen.
Mm.
De kan flyghöjden är 6000 meter, det är betydligt bättre än luftskeppen. Och då ska man komma ihåg att det är få jaktplan som kommer upp på den höjden av britterna. Mm. Och de här har dessutom, de kunde lasta 12 50 kilos bomber. Och de här släpps loss mot England 1917 och de är betydligt effektivare än luftskeppen. Alltså, de är snabbare så att tyskarna får sammanlagt mer bomber i målet, eller målen. Under 1917 så fällde de här Gotha-bombplanen sammanlagt 650 bomber, vilket leder att 1400 britter skadas eller omkommer. Tyskarnas förluster är 30 bombplan och återigen, en del är skjutna, men många är, alltså, det här är ju farligt att flyga över Nordsjön. Det är långt och ofta dåligt väder. Så man förlorar sammanlagt 30 bombplan. Men det här är alltså ändå sammanlagt betydligt effektivare än luftskeppen. Luftskeppen genomför sammanlagt 60-talet anfall mot England under hela kriget.
Mm.
Och sen i slutet på kriget, då använder man de här bombplanen och luftskeppen parallellt. Man har alltså nya större luftskepp. Men London har blivit för svårt mål. Därför då har den sammantagna effekten av luftvärn och bättre, det är framförallt bättre nattjaktplan, gör att det här är inget bra mål längre. Och vad som är intressant här, det är att hösten 17 så tillsätter imperiets generalstab en kommission under sydafrikanen generalen Jan Smuts, som ska då lämna en rekommendation hur man ska liksom samordna allt det här luftförsvaret. Och kommissionen kommer fram till att man behöver ha ett självständigt flygvapen som kan prioritera själv och slipper liksom gå med mössan i hand till amiraler eller generaler i armén och flottan. Så på grund av tyskarnas anfall som syftade till att dra undan resurser från västfronten till luftförsvaret av London så bildas Royal Air Force som världens första riktiga flygvapen 1 april 1918. Och tyskarna tycker sammantaget att London har blivit ett för välförsvarat mål och väljer därför andra mål. Och sen så klingar den här offensiven av sommaren 1918. Mm. Så det händer inte så mycket på slutet. De reella effekterna av de tyska bomberna är så liten att skadan av gnagare vida översteg förlust, alltså skadan som bomberna åstadkom på den brittiska krigsindustrin. Möjligen så gjorde en del flyglarm att man inte kunde köra nattskift eller att jobbarna var trötta på dagen. Va? Men det var minimal påverkan. Va? Utan den stora effekten blev ju att man plötsligen har skapat ett självständigt flygvapen och sen blev det ju förebild för andra. Och sen att man lärde sig det här med att det finns en ny front, en ny dimension i krigföring. Alltså civilbefolkningen drabbas också. Mm. Och det skapar en skräck för bombflyg som fick stort genomslag under mellankrigstiden och in i andra världskriget. Och terrorbombningen som kom under andra världskriget har ju förstås sin start här över England.
Mm. Men jag tycker det är ändå intressant, som vi pratade rätt inledningsvis, att i början så hade man tydliga liksom regler för, tyskarna hade tydliga regler för då vad man fick bomba och sånt. Men det är ändå intressant att se, hur kommer det sig att man sätter upp så tydliga regler men att man väldigt snabbt skrotar dem?
Jo, reglerna är till för kampen om den allmänna opinionen. Tyskarna var ju efter sina illgärningar i Belgien som hade ett klart militärt syfte. Man skulle skrämma den belgiska civilbefolkningen att inte idka gerillakrig mot tyskarna. Men det där blev för mycket övergrepp och tyskarna förlorade då det här propagandakriget och framställs som hunnor och barbarer. Och då ville ju kejsaren och andra inte att detta skulle ökas på i onödan genom att bomba mål i London eller England som då ansågs som inte var militära mål.
Mm.
Men det här faller på den militära nödvändigheten. Alltså det gick inte att särskilja en, alltså från 3000 meters höjd i dåligt väder över London med en trött luftskeppsbesättning så är det svårt att skilja på en järnvägsstation eller en intilliggande sjukhus eller ett kungligt någonting. Va? Och bomberna liksom levde sitt eget liv när de föll ner. Va?
Mm.
Så precisionen var så dålig att de här restriktionerna gjorde ingen nytta.
Mm.
Det finns en parallell i ubåtskriget där tyskarna hela tiden tvekar för man vill inte skada neutrala stater. Men samtidigt så gör det nytta av att sänka båtar som britterna har nytta av. Och så får man då en militär nödvändighet som går liksom före de här humanitära hänsynen.
Men engelsmännen då, byggde de upp liknande kapacitet att bomba Tyskland och
ja,
så?
Nej, alltså ja och nej. De bygger upp inte bara en liknande utan en bättre kapacitet. Britterna har större och fler tunga bombplan mot slutet av kriget än tyskarna. Och fransmännen bygger de bästa dagbombplanen. Men de här används mot inte bara militära mål. Man kan, om du tänker dig en trafikknutpunkt bakom den tyska fronten där de tyska förstärkningarna kan komma med tåg. Då bombar man järnvägsstationen och järnvägen och omkringliggande bebyggelse skadas också. Det finns bilder från i Frankrike och då pratar vi Verdun och söder om Verdun. Det var ett stort slag 1916. Där anfaller amerikanerna 1918 i en stor offensiv i Saint-Mihelin. Utbuktningen. Mm. Och där bombas franska småstäder rejält, men de råkade ha ett militärt värde i form av trafikknutpunkter bakom fronten. Därför de allierade anser inte att det finns någon militär nytta av att fälla bomber på tyska städer. Därför de tyska jaktplanen behöver liksom inte som de brittiska åka hem till England. De tyska jaktplanen fanns ju på rätt plats mellan de brittiska bombplanen och målen i Tyskland. Så det hade inte gjort någon nytta att anfalla tyska städer, utan då tyckte man att det var bättre att anfalla de här militära målen och understödja sina markoperationer.
Så det fanns liksom inga humanitära överväganden om? Och...
inte vad jag har sett, men jag kan tänka mig att de allierade var glada för att slippa ge sig på humanitära mål.
Mm, mm.
Det här fick ju en helt annan utveckling under andra världskriget.
Mm. Hur de här, i och med att det spreds som stor skräck, bombanfallen då i England, hur användes de, hur använde engelsmännen det här i sin krigspropaganda? Alltså?
Nej, man försökte snarare lägga locket på. Brittisk propaganda och censur, det var kombinationen av hur pressen hanterades, var mycket effektiv. Och man försöker styra detta. Alla länder hade, krigförande länder utom Österrike, hade ju faktiskt censur som fungerade. Och britterna var skickliga. Och de förde till exempel sin egen befolkning bakom ljuset vad det gällde ubåtshotet. Genom att publicera friserade siffror så fick de tyskarnas påstådda sänkningar att framstå som abnorma och icke trovärdiga. Va? Men det var de. Va? Så man styr det här och försöker tona ner och inte skriva för mycket om detta.
Mm. Winston Churchill, som var marinminister under, han hade kanske flera olika ministerposter under första världskriget.
Han avgick efter Gallipoli debaclet tidigt 1916 och blir minister utan eget, vad heter det?
Ja, utan portfölj, som man säger i Sverige.
Precis.
Ja. Men han var ju väldigt förtjust, tror jag förstått, i det här med ny teknik och så. Han var ju med och utvecklade stridsvagnar och sånt. Och även flyg, han försökte själv ta flygcertifikat. Ja. Hade han, för du sa ju det, att det var marinen som organiserade flygvapnet.
Ja, men det här ändras. 1916 tar Royal Flying Corps, som är alltså de brittiska flygstridskrafterna underställda armén, tar över där från flottan, därför man tycker det blir effektivare.
Mm.
Så det är liksom en trestegsförfarande. Först är det flottan som sköter det, nej, sen tar armén flyget över och sen blir det ett självständigt Royal Air Force.
Mm. Men hade det någon betydelse att just var Churchill som var marinminister under den perioden?
Mm.
Med att han hade sån, han var ju ändå, någonstans så har jag ändå en bild av att han var väldigt förtjust i ny teknik. Och...
Han var ju nyfiken och drivande och hade många idéer.
Mm.
Och det är klart att det kom, vad han än gjorde så kom det en del bra ur detta. Va? Samtidigt sa ju hans generalstabschef Allenbrook under andra världskriget, och då var han ju premiärminister, att Churchill hade varje dag 10 idéer. 2 var genialiska och 8 var en katastrof. Det var hans jobb som generalstabschef att reda ut vilka som fick bli offentliga.
Ja.
Lite så även under första världskriget. Så.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om man då flög med de här luftskeppen, jag menar, till början med, det måste ha varit relativt farligt. Även om man kanske inte sköts ner av jaktflyg så många förlyckades ju i dåligt väder. Alltså, vad var det för mentalitet? Alltså, hur tänkte de som förde de här skeppen över liksom, Nordsjön? Och så?
De var vad vi skulle kalla tuffa. Mm. Det var ny teknik och det var spännande. Och för en ung sjöofficer så var liksom alternativet att antingen stå och vara chef över en liten skruv på ett jättestort slagskepp eller få befälet över en ubåt eller ett luftskepp där man fick bestämma själv över 17 man. Och många tycker att det var mer spännande och utmanande.
För det var marinofficerare som...
Huvudsakligen marinofficerare, va? Men det förekom även. Men framförallt var det här, det leddes av marinen. Och basen för de här luftskeppsanfallen låg i Tönder, dagens Danmark. Men eftersom gränsen flyttades 1920 så var det då Tyskland. Och den basen finns kvar som museum och det är mycket intressant att åka dit. Sen hade man en kommendör som var chef som heter Peter Strasser som var mycket drivande. Och här kom vi in på ledarskap, för han följde med. Ett anfall i månaden följde han med personligen.
Den högsta befälhavaren.
Ja, det är också rätt tufft gjort, va? Och farligt var det. Va? Mm. Men han ansåg att man kan ju inte låta folk flyga på något så farligt som över Nordsjön om man inte själv vågar följa med. Va? Och han omkom också 1918 när hans L-71 skjuts ner utanför den brittiska kusten. Va? Mm. En liten detalj där, då är det så att L-19 försvinner på grund av dåligt väder 1916 på sommaren. Och britterna menar att de erbjöd, och det här är alltså en del av propagandakriget, de hade hittat det här fartyget och erbjöd besättningen hjälp. Men besättningen som hade krypit upp, alltså ett luftskepp som landar på vatten ser ut som liksom en stor ballong som håller på att säcka ihop. Där satt och så sitter besättningen ovanpå och kallt var det. Och enligt britterna så ville tyskarna dö för sin kejsare och då fick ju de göra det, tyckte britterna, och sen så åkte de hem. Det är bara det att på det här museet i Tönder så finns det flaskpost skrivet av den besättningen på L-19 som förbannar engelsmännen som inte räddade dem.
Mm. Varför tror du att engelsmännen inte räddade dem?
Därför att ursprungligen så är mötesplatsen mellan det här havererade luftskeppet och den brittiska fisketrålaren förbjudet civilt område för britterna. Det var flottans. Va? Och det här skulle kunna vara ett sätt för besättningen att klara sig undan. Va? Det är lite oklart.
Ja, men det var inte så att det fanns ett särskilt hat emot dem som...
Nej,
som...
man tycker inte det. Va? Men alltså här står ord mot ord vem som gör rätt. Va?
Mm, mm. Har du någon bild av hur många av dem som jobbade på de här skeppen som överlevde hela kriget? Eller hur?
Nej, jag saknar totalsiffrorna, men det var, alltså, man visste ju att det var farligt. Mm. Väderkänsligt, kallt. Att särskilt för de här som lämnar gondolen i ett luftskepp och klättrar upp ovanpå till små kulsprutplattformar.
Men de klättrar utanpå?
Nej, de klättrar inuti. Det är ju ett skal och sen är det säckar där inne. Alltså, det blir ett hålrum. Så det är som att gå in i en vals mage. Och där allting rör sig och fladdrar och blåser och kallt är det och halt och så. Så att det är inga avundsvärda arbetsplatser de här luftskeppsbesättningarna hade. Och om de blev träffade så brann ju luftskeppen. Det visste de ju.
Ja, och fallskärmar och sånt fanns naturligtvis inte.
Nej. Det fanns fallskärmar för ballongobservatörerna, men inte i flygplanen. Och vad jag vet så hade luftskeppen inte heller. De var ohanterliga och svåra att få plats med. Va? På slutet av kriget får tyskarnas piloter använda sina fallskärmar som då har blivit bättre. Medan britterna förbjöd sina piloter att använda dem. Man inbillade sig att piloterna skulle bli fega och låta bli att slåss om de hade en fallskärm. Och istället rädda sig. Och det här orsakade många brittiska piloter stöd. Det var fullständigt befängt.
För det fanns fungerande fallskärmar.
Ja, 1918 var det inget snack och amerikanerna planerade till och med fallskärmsluftlandsättning i stor skala med en division 1919 om kriget hade fortsatt. Och den första landsättningen med fallskärm är italiensk. Italienarna är på framkant. Yes. Det gäller teknik.
Ja.
Så sommaren 1918 så fälls 4 officerare från ett flygplan med en lucka i botten så att man liksom kommer ner och ut riskfritt. Och de hoppar ner i fallskärm. Och de kan inte medföra en radioapparat för den skulle gå sönder vid nedslag. Så man har brevduvor istället. Och sen spanar de och skickar spaningsrapporter över österrikarnas dispositioner på Poslätten sommaren 18. Och det är den första luftlandsättningen med fallskärm liksom, där det är mer än en pilot. Som
Varför väljer man att bli pilot liksom 1914?
Det handlade mycket om status. Och pilotyrket hade väldigt hög status.
Det kan inte ha funnits så många piloter.
Nej,
på den här
men,
tiden.
Men om du ligger i en lera i skyttegrav 1915 och tittar upp i solen och så ser du flygplan som flyger där uppe. Och sen så vet du att nästa gång du anfaller så liksom är oddsen att du klarar dig i gyttjan väldigt liten. Då känns det ju liksom rätt skönt att bli pilot. Och man visste att de fick sova i rena sängar varje kväll och sånt här.
Så det var inga problem att hitta rekryter?
Nej,
som ville bli. Vilka var det som blev piloter då? Var det liksom officerare eller var det liksom...
Alltså det... I början av kriget så är det officeren är spanare. Piloten är en simpel chaufför. Men det här ändras ju fort när luftkriget tar fart och framförallt att man får alltså, jaktplan som kan skjuta ner fiendens flygplan. Då blir plötsligt piloten viktig och då ändrar sig detta. Mm. Och det är unga grabbar som då tycker har tröttnat på leran på marken och vill någonting annat och de blir piloter. Det har aldrig problem att rekrytera dem. Mm. Och sen så blir det ju, blir man ju tilldelad olika förband och somliga förband, jaktförband engelska, upptäckte till sin förvåning att de ombaserades från Belgien till England. Och det var ju liksom skönt och trevligt att få vara hemma. Men då skulle man plötsligt flyga på natten.
Men hur lyckas man flyga på natten om man inte har teknologi för det?
Ja, men till exempel så flyger man bara när det är månljus så att man åtminstone ser vad som är skillnad på marken och himlen. Och sen så lyser man upp flygfälten så att de kan landa någorlunda säkert. Och sen sätter man in små ficklampor och försöker få det här att fungera. Men alltså det är hela tiden man experimenterar. Och om det finns beskrivet sådana här anfall då med 2 luftskepp. Så skickar man upp 22 jaktplan och 1 ser luftskeppet men kommer inte tillräckligt högt. Och 2 piloter kraschar dödligt när de ska landa. Det är liksom en sån här normal insats, nattjakt 1915-16. Men det blir ju bättre. Det var ju så att pilotutbildning var ju ganska rudimentär. För man visste ju inte riktigt vad man hade för manövrar som fungerade. Man övade flygaspiranterna i ridning. Det skulle befrämja, balansen. Och i telegrafi, som man inte hade någon nytta av, för man hade inga telegrafapparater i flygplanen. Va? Det visar sig att led över skytte är bra, därför att de som lyckades överleva de här första turerna i luften och klarade sig som pilot och skulle börja skjuta på fienden, de har då nytta av det här tredimensionella seendet och framförhållning. Så påfallade många av de som blev jaktes var duktiga jägare. Va?
Ja.
Men tillbaka till utbildningen, det här är en amerikansk pilot våren 18 som utbildas i Storbritannien hos de engelska flygstridskrafterna. För amerikanerna hade ju inget eget från början. Jag citerar. Den 12 mars, 6 amerikanska marinpiloter kom över från Frankrike för att gå en kurs. De trodde att Sopwith Camel, och det är alltså ett brittiskt jaktplan, var lika lätt att flyga som det Henriotter. De flög i Frankrike och de lyssnade inte på våra instruktörer. 3 av dem dog första veckan. Sen omkom Ortemeyer som hade 300 timmars flygtid på Curtis hemma i USA när han spann en kamel rakt ner i marken. Dealey gjorde samma sak nästa dag och innan han begravas stod 2 engelsmän. Alla omkom när de försökte göra en kontrollerad högerspin. Vår överste försökte muntra upp oss genom att själv flyga avancerad flygning på låg höjd. Han kom ur en spin bland trädtopparna på bara 30 meters höjd. Sen fick han alla instruktörerna att flyga. Det var en fantastisk uppvisning. Översten höll till och med ett litet tal och sa att vi skulle inte oroa oss. Flera av grabbarna blev så inspirerade att de startade och försökte göra samma sak som instruktörerna. Bara en dog.
Det är hemskt.
Ja.
Jag skrattar åt
det, men alltså det var den mentalitet. De klarade av det här de flesta. Man ska klart för sig att det fanns ju gott om krigspsykos och det var inget snack om detta. Ja. Det kallas ju då för shellshock, för man visste inte, man hade fel benämning på det, men alltså människor var ju livrädda och det är inte alla som klarar den här pressen och en del slutar ju fysiskt att fungera.
Vad menar du med att de slutar? De kan inte gå eller vad?
Nej, de kan bli förlamade. Det finns till och med beskrivet i Bibeln att när en människa blir tillräckligt rädd och stressad så kan hon bli förlamad.
Och det fanns, det var flygare som blev det?
Nej, inte flyga, för då flyger man ju i backen, men alltså på marken. Ja. Men det finns exempel där de här flygarna sitter och kräks. De har druckit sprit på natten för att överhuvudtaget liksom komma upp, och sen sitter de och när ordern att starta kommer så kräks de och sen flyger de. Och då släpper egentligen den här ångesten. Men de är ju, enligt vårt sätt att se det, mer eller mindre vrak och borde inte få flyga. Va? Men så hårt var det. Va? Mm. Men det här ska ställas i relation till de fruktansvärda förluster som de var vana vid i markstriden. Alltså det var ju så många som dog och dödslistorna var så långa att liksom, om några piloter förolyckas, det ansågs som billigt och normalt på något vis. Mm.
Hur mycket bättre blev flygmaskinerna under den perioden? Det är ju ändå bara 4 år, det är inte lång tid egentligen.
Men det går så fruktansvärt fort tekniskt på flygsidan. Alltså 1914 så funderar man på om man ska medföra sabel i flygplanet eller inte, som man är officer. Ja, men om man ramlar ner och blir tillfångatagen vill man ha sin värja med sig. Det har ju med äran att göra. Nej, den ansågs då opraktisk. Va? Ja. Och så sköt man på varandra med pistol, vilket ju förstås inte gör någon som helst nytta.
Lyckas man överhuvudtaget skjuta någon i sådana luftstrider?
Ja, alltså fransmännen som faktiskt dominerar luftkriget hösten 14, därför de har en mer förutsägande organisation och en chef som inser att man måste renodla flygplanstyper och sånt. Och man förstår ju att om man bara får med sig en kulspruta upp i ett flygplan så ska man nog få ner någon. Mm. Problemet är att motorerna är för svaga för detta.
De kan inte bära tyngden?
Nej, men då trimmar man motorerna och lättar på någonting annat. Och så lyckas fransmännen som först skjuta ner en tysk flygplan med en kulspruta hösten 14.
Men, alltså redan hösten 14?
Ja, men det är då en lös kulspruta man har med sig. Mm. Problemet är att sikta. Och sen har man inga spårljus. Man ser ju inte riktigt heller var man skjuter. Och då experimenterar fransmännen vintern 14-15 med att skjuta genom propellern. Alltså att man kan rikta hela flygplanet. Men då skjuter man sönder sin egen propeller. Då sätter man en stålränna på baksidan av varje propellerblad. Så om det är en kula som träffar propellern, då studsar den bort. Och det här fungerar faktiskt. Och plötsligt börjar fransmännen skjuta ner. Och kan du sikta med flygplanet, då får du mycket bättre effekt och precision. Och fransmännen är förbjudna att flyga över tyskt område för att inte det här ska avslöjas. Men det är förstås en pilot som gör det ändå. Och då får tyskarna tag på detta. Och då är det Anthony Fokker som är holländsk flygplanskonstruktör. Och de försöker ju tjäna pengar. Han har erbjudit de allierade sina tjänster, men de avböjde. Och nu så går han till tyskarna. Och tyskarna ber honom att utveckla någonting bättre. Och på bara några dagar så synkroniserar han kulsprutans avfyrningsmekanism. Alltså genom länkarmar och med motorns vevaxel. Och plötsligt så skjuter inte kulsprutan om propellern står fel. Och då kan du alltså skjuta med full effekt genom egen propeller. Och så bygger tyskarna de första serietillverkade jaktplanen som är konstruerade för detta. Och det började de med våren 1915. Mm. Nu är produktionen av motorer 2 i månaden. Det var ju den svagaste. Så att man fick ju inte fram så många. Men de här Fokkerflygplanen som de heter, de är plötsligt sommaren 1915 har tyskarna den tekniska fördelen och får mer eller mindre flygherravälde. Nu är de ju så få att det får ju inte den effekten, men det blir en stor skräck på den allierade sidan. Och sen sommaren 15 säger den brittiske chefen för flygstyrkorna att varje flygplan som har ett uppdrag måste eskorteras av 3 andra. Och då har han ju reducerat antalet möjliga uppdrag med 75%. Mm. Som på grund av hotet från de här Fokkerflygplanen. Mm. Och sen då sommaren 16, då har de allierade plötsligt en bättre flygplan. Och då har de sommaren 16 har de allierade, och nu pratar jag jaktplan. Mm. Och sommaren, våren 17 är tyskarna bättre. Så det här växlar med halvårs mellanrum. Och det ser likadant ut på bombplanen. Det kommer nya modeller. Därför att de här stormakterna, de satsar ju på det här med flyg. Det är viktigt, det förstår de ju. Och det gäller bara att ställa om industrin från att bygga små ynkliga flygplan till att bygga dem lite bättre och lite större och många fler. Och det byggs i stora serier flygplan under första världskriget. Av en ren slump så är den 21 september 1918 liksom födelsedagen för attackflyg. För då, dels i Palestina, så råkar brittiskt jaktflyg hitta retirerande armékolonner. En turkisk i Palestina och en bulgarisk på den andra fronten. Och de massakrerar de här styrkorna fullständigt. Man flyger alltså hela dagen insatser och skjuter med kulsprutor och kastar. Då har man lätta bomber under vingarna och fäller det ner på de kanoner man ser. Och där har man alltså ett... det här är ju effektivt.
Mm.
Och så effektivt hann luftflygstridskrafterna bli under första världskriget.
Men det här var ju slutet av
kriget. Detta är alltså, det här är 2 månader innan krigsslutet, så det får ju ingen krigspåverkan. Men man har ju bevisat tekniskt att det går. Och vad som sen hände under 30-talet, det var att det blev ju en våldsam debatt militärteoretiskt om vad som gick fel i första världskriget, varför förlusterna blev så stora. Och då säger flygföreträdarna, det vill säga de här som då var i de här olika nya flygvapnen. Och där var italienarna också drivande, därför det är en Doué som skriver en bok om det här. Som säger att i nästa krig så är det bombplanen som slår sönder allt. Och vi behöver inte några dyra flottor eller några stora arméer och ta de här förlusterna. Utan i några snabba terrorslag så slår vi ut motståndarens huvudstad och sen är krigen slut innan de har börjat. Mm. Och det här var ju både någonting de själva trodde på, och det var ju också indirekt därför att man ville ju liksom öka anslaget till bombflyget på någon annans bekostnad. Det var alltid en kamp om resurser. Men den här idéerna får väldigt stort genomslag, och det är ju en direkt effekt av den snabba utvecklingen på flyget under första världskriget. Och i dess liksom frustration över att det hade varit så blodigt i markstrid och... Så flygföreträdarna tror sig nu kunna avgöra krigen själva. Och det har de ju fel i. Det är ju först 1991 mot Kuwait som den allierade amerikanska flyginsatsen mot Irak och Kuwait verkligen ger den effekt som de här flygföreträdarna hoppades på 1918.
Så långt. Men vilken roll hade flyget inom marinen?
Då är det så att amiralerna tar ju till sig den här kapaciteten förstås och försöker utnyttja den. Men det är inte så lätt, därför det är så tekniskt opålitligt.
Det kan inte vara så lätt. På den här tiden kunde man starta från nej, båtar? Så.
Ja, alltså... nej, från början har man flygde på fartyg. Och det här är britterna. Det är britterna som har flotta som opererar över världshaven. Man har flygdepåfartyg som med kran lyfter upp flygplanen från fartygsdäcket och sätter ner dem. De har pantoner, flygplanen, sätter ner dem i havet. Förutsätter ganska liten sjögång. Mm. Och sen startar de här flygplanen och flyger iväg, och sen så ska de då med Guds hjälp hitta tillbaks till de här depåfartygen och fiskas upp. Man talar om farliga
insatser. Vad hade man för hjälpmedel att navigera, säger man?
Kompass
och kart. Ja. Kart på havet har man väl ingen nytta av en kart?
Nej, det gäller ju att piloten då är erfaren, och att man inte flyger soppatorsk. Va? Eller att man får motorhaveri. Det är därför som sjöflygplan gärna så småningom blev 2-motoriga. För att ett motor lägger av så ska den andra kunna få en hem. Va? Mm. Men det här sätter liksom ändå full fart, va? Och så låter man flygplanen få torped och så kan man fälla det, och då är britterna först att sänka ett turkiskt fartyg 1915 utanför Gallipoli, och då har du liksom ett steg på marinflyget. Och tyskarna utvecklar ju då jaktflyg för att skydda framförallt den här tönderbasen och sina, som jag pratade om innan, och ubåtsbaserna längs den belgiska kusten. Då finns det jaktflyg särskilt som är där piloterna utbildas att operera över vatten. Va? För det behövs ju då särskild erfarenhet och inte bara navigationsförmåga, därför att i soldis är det ganska svårt att se skillnad på vad som är blå himmel och blått hav.
Okej, okay, och höjdmätare och sånt hade man inte den här tiden?
Höjdmätare hade man, men de var inte så himla pålitliga. Och det där var otäckt även under andra världskriget att flyga över vatten med den teknik som fanns. Men de piloter, och det var ju då marinpiloter, så de tillhör ju flottan organisatoriskt, både på tysk och på brittisk sida. Och de läser det här, och det blir bättre och bättre. Och sen kan ju inte då företagsamma brittiska marinpiloter låta bli att försöka starta från fartyg. Och först bygger man då ramper på slagskeppens kanoner, och sen kör du i full fart med fartyget mot vind så att det blir bättre lyftkraft för flygplanen. Och, ja, och sen så får man det att ja, det är mycket farligt. Och sen bygger man det första hangarfartyget Furious 1917, är hon operativ. Och då är det bara ett halvt hangarfartyg, så man kan landa på däcket, men i mitten finns det liksom skorstenar och överbyggnader, så där finns ett stort nät som ska stoppa dem som landar fel. Och sen framför de här överbyggnaderna, då startar man. Så det är egentligen liksom två halva små hangarfartyg byggt på en båt, om du förstår hur jag menar. Men icke förty, 1918 anfaller man den här tönderbasen från Furious i världens första hangarfartygsattack. Så allting finns och utvecklas, men effekten är så liten av prylarna, tillförlitligheten är så dålig att man får inte så stor direkt effekt. Däremot får man en indirekt effekt av det här, därför att när tyskarna sätter igång med sitt oinskränkta ubåtskrig 1917 för att strypa Storbritannien, då går USA med i kriget, och alla vet att nu är det bråttom för tyskarna att vinna kriget. Men de har ju ett halvår på sig innan USA får liksom några resurser till Europa. Och då är det de här konvojerna som britterna tar som motmedel mot ubåtshotet, och de måste skyddas. Och då skyddar man dem med, och då finns det även engelska luftskepp. Flottan utvecklar, brittiska Royal Navy utvecklar då egna luftskepp och sjöflygplan. Och de flyger över de här konvojerna. Och ubåtarna går ju helst i övervattensläge, då är de snabbare. Och när de ser sådana här flygetyg i luften, då måste de dyka, och då blir de väldigt långsamma. Och det här bidrar till att ubåtshotet, man klarar av det här ubåtshotet. Mm. Och de har inga vapen som duger, men bara hotet gör att ubåtarna tycker de är... För ubåtarna vet att flygplanen kan då tillkalla fartygsresurser som utgör det direkta hotet. Mm. Alltså man får... Man måste hela tiden se både på det direkta och det indirekta.
Men vad hände efter, när det blev fred då 1918? Men tyskarna var ju besegrade. Men vad hände med de brittiska flygvapnet och sånt? Vad gjorde?
Man demobiliserade det här jättefort. Plötsligt vill alla hem och ha civila jobb. Och det blir ett pilotproletariat i världen. Det finns ju massor med piloter som är utbildade och tränade, men de har ju inga jobb. Så de får ju ut på exotiska arbetsuppgifter i Sydamerika och gör konstiga saker och finns över hela världen. Och det där finns att läsa.
Konstiga saker, vad innefattar det?
Ja, man flyger turister till exotiska, eller smugglare. Eller, ja. Det är mycket äventyrligt. Och
det är väl äventyrliga människor kanske?
Ja, och liksom. Under lagens råmärken. Och en del av dem har ju då till exempel kan liksom ha svårt att anpassa sig till en civil tillvaro. Man talar om att Hells Angels är en direkt konsekvens av amerikanska piloter som efter andra världskriget inte kunde anpassa sig civilt, utan de for ut i öknen och började bli MC.
Men var det för att de hade utsatts för sådana risker så att de hade blivit psykiskt skadade helt enkelt?
Ja, eller att de får inte en tillräcklig kick för att leva i ett normalt vardagsbyråkratiskt liv. Ja. Alltså de behöver den här närheten till döden.
Den här förhöjda livskänslan.
Ja. Det är ju som reseförare, det talas om samma sak där. Mm. Styrkorna demobiliseras, alltså flygplanen skrotas. Stora delar av de tyska flygstridskrafternas flygplan hamnar av olika skäl till Hollywood i USA. Och Howard Hughes, säger man så?
Howard Hughes, ja.
Ja, han spelar in en del flygfilmer med 20-talsteknik, men det är med riktiga flygplan. Och många av de där störtar. Och jag har läst en biografi över en stuntman som flyger en... alltså Manfred von Richthofen flög bland annat den här tredäckade Fokker DR1 som den heter, med tre vingar, väldigt vänbar. Han i filmen så flyger en stuntman en så här rakt ner i en störtdykning och in i en lada som en krasch. Ja. Och han överlever, men han bryter ganska mycket ben. Men alltså ladan är preparerad med så mycket halmbalar det går och så vidare och så vidare. Men alltså det var så man, så där försvann många tyska flygplan. Och så flög man uppvisningar för entusiastiska åskådare och stod på vingarna fastspänd och sånt här. Och sen så militärbyråkratin, alltså i freden, de utvecklar ju så marinflyget, det är ju japaner och amerikaner som utvecklar detta under mellankrigstiden och bygger moderna hangarfartyg, medan britterna får lite pengar och liksom tappar sin superstatus och roll. Va? Mm. Och tyskarna ägnar sig åt att utveckla störtbombar, för det tycker de är viktigt. Så.
Stort tack Marcus Medberg för att du kom hit idag. Och tack alla ni som lyssnat. Och så vill jag också tacka bokförlaget Historiska Media som gör den här podden möjlig. Gå gärna in och gilla Historia Nu på Facebook-sida och recensera oss på iTunes eller lämna er e-postadress på vår hemsida historia.nu.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.